Ja, då ska jag få en möjlighet att få predika igen. Det känns ju skönt. Jag vet en som brukade få predika, inte ofta men väldigt sällan, men han hände ibland att han predikade. Men han sa det att jag säger alltid samma saker, men jag brukar byta bibelord. Och jag hoppas att det kan bli en del saker som jag har sagt förut. Det skulle jag tro att det blir. Kanske något bibelord också som jag haft förut, men det spelar ju inte så stor roll. För att när man tittar i Bibeln så finns det ju ett grundläggande budskap från början till slut i alla fall. Som är återkommande hela tiden. Och då är det ju inte så fel om det heller återkommer ofta i våra predikningar. Det är ju ganska naturligt. Och det är mycket då omvänd er och vår omvändelse. Guds längtan och Guds hur han söker oss när vi har kommit fel. Vi har möjlighet att få vända åter till honom. Men när jag skulle förbereda den här predikan så var jag lite så här. Ja, jag var inte så riktigt hemma med vad jag skulle säga. Eller så där, så att de frågade en så här. Vad ska jag predika om när jag ska predika? Och då fick jag det svaret. Predika om något kärleksfullt. Så det ska jag göra. För det är ju fantastiskt kärleksfullt detta med Guds kärlek till oss. Och när det står mycket om, när det står till exempel att största av allt är kärleken, står det ju. Då handlar det helt enkelt om agape-kärleken. Det handlar inte om vår kärlek mellan oss, hur långt vi kan älska, utan det handlar helt och hållet om Guds kärlek som är den största kärleken. Så när det står störst av allt är kärleken, då handlar det om Guds kärlek. För han är den som har den största kärleken. Det är inte vi. Vi kan inte prestera den på något sätt. Så det var väl lite inledning till det hela. Och nu ska jag läsa ifrån Lukas kapitel 7, vers 36-50. Kapitel 7, Lukas 36 till och med 50. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon att väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Fariseen som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom och att hon är en synderska. Och sade Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sade: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: se du den här kvinnan. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: se du den här kvinnan. När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Och därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Därför, det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Och när jag läste den här texten så tänkte jag det att hon måste ju på något sätt, när hon fick höra talas om Jesus, på något sätt måste hon ju ha förnimmat vem Jesus var. Hon förstod någonstans att det är han som kommer bära våra synder och vår skuld när hon kom dit. Simon och Hanna i templet, de förstod ju detta redan när Jesus var ett litet barn, vem Jesus var. Så att på något sätt så hade väl hon en mycket stor längtan efter att få sina synder förlåtna. Och hon förstod att det är bara Jesus som är det hoppet. Och det är ju så lätt att man, när man läser den texten då, att man tror att hon visade så stor kärlek till Jesus och därför blev hon förlåten. Men då blir den lite fel. För att det är ju så att hon var förlåten helt och hållet och utav den anledningen visade hon Jesus stor kärlek. Så att när vi får våra synder förlåtna utav Jesus och förstår vad det innebär för oss, då borde det brista i våra hjärtan så att vi visar Jesus samma kärlek. Så att när man ska tala om något kärleksfullt så handlar det dels om Guds kärlek till oss, och den kärleken som Gud ger oss, den kan reflektera tillbaks hos oss så att vi visar också honom kärlek. Den här farisén då, han var ju, ja, man kan ju säga då, den religiösa eliten lite grann ju. Så han visste ju precis det mesta, han visste precis hur man skulle vara och allting sånt här. Men han hade inte koll på vem Jesus var. Han började ju till och med tvivla på om han ens var en profet. Han tyckte ju det, att det här borde ju... Så att han hade helt och hållet tappat bort och kunde inte förstå detta. Jesus försökte förklara för honom genom att visa honom detta med penningutlånaren och det här. Och någonstans så är det ju som så att det är ju där vi står allihopa, att vi har ju alla en skuld. Och det är Jesus som efterskänker den till oss. När jag läste lite i folkbibeln så kan man ibland läsa lite kommentarer också. Och då var det just om omvändelsen. Och jag vill läsa vad det stod om att omvända er som kommentar i folkbibeln då, lite kort. Där står det så här. Att det innebär en förändring av sinnelag. Det innefattar ånger och gudsfruktan. Samtidigt som det innehåller sorg över det tillstånd som varit. En fullständig förändring i syndarens inställning till Gud. Den som varit vänd bort från Gud ska vända sig till honom. Detta tar sig uttryck i en ändrad livsföring. Och jag skulle kanske skrivit med lite andra ord. Jag kanske skulle skrivit så här. Att när jag märker i mitt liv att det är avskilt från Gud, när jag förstår att mitt liv inte är i harmoni med Guds vilja, när jag har ofrid med Gud, då jag ser den synd som finns i mig som orsak till min bortvändhet från Gud. Jag saknar friden med Gud. Längtan efter frid med Gud får mig då att ångra allt ont som finns i mig. Jag ångrar att jag inte har sökt honom tidigare. Jag böjer också mina knän för att söka honom och be om förlåtelse. Och i kommentarerna stod det att det ger sig uttryck i en ändrad livsföring. Jag skulle nog mer uttrycka det som så att det gav mig en ny livsinriktning. Men den nya livsinriktningen kan ju också då innebära att man får en ny livsföring. Så att den längtan efter gemenskapen och det nya målet man får i livet, det ger en också ett nytt sätt att leva. Och det här kan ju ibland bli lite problem, för att jag får bara nu kort berätta, jag har berättat det förut för er lite, att jag är uppvuxen. Vi har ju olika sätt när vi kommer till vår omvändelse, när det händer saker och ting i våra liv och sånt här. Och jag tyckte det var fantastiskt när vi var lyssnade på Johnnys berättelse här om hans omvändelse i början på december, tror jag det var. Och precis kort efteråt där då, i samma kväll, så berättade Per-Erik väldigt kort om sin väg då. Och de var ju helt olika. Men det var ju samma mål. Alltså sonen då var på något sätt. Så vi har ju våra olika vägar till detta. Och jag är uppvuxen då i en väldigt varm, troende familj, måste jag säga. Där mina föräldrar hade en tydlig tro, och de ömmade för de som var svaga och sådana saker. Och det betydde mycket för mig, och det gjorde att jag fick med mig en tro i mitt liv som betydde väldigt mycket för mig. Men någonstans i vuxenlivet också så kom ju detta lite grann att man tappade bort lite grann. Och framför allt så var det ju en sak. Man ville inte vara en farisé. För det såg man i Bibeln vad det var för något. Och någon farisé vill man ju inte vara. Och då kan det bli så tokigt ibland att man tittar lite grann på farisé och sen tänker man det. Nej, sån ska inte vara. Och så börjar man då nästan på istället vara liksom så att man aktar sig så mycket för det ena diket som man ramlar i det andra. Om ni förstår vad jag menar. Det är väldigt lätt att man snubblar till. Så att istället då för att låta min tro, alltså farisén, han hade ju en väldigt stark tro egentligen som hade stor betydelse i hans liv. Sen var det kanske inte rätt tro riktigt, för han trodde ju mycket på sina egna prestationer och gärningar. Men den starka tron ville jag inte på något sätt skulle stöta sig med folk runt omkring. Så jag, man kan säga så då, som jag har sagt, att jag dimmade ner Jesus lite i mitt liv. För att inte det skulle sticka i ögonen på människor. Och för att ingen skulle uppfatta mig som en farisé. Så fick också automatiskt min tro en väldigt liten betydelse i mitt liv. Och när jag upptäckte detta i mitt liv så såg jag att det var ju väldigt synd. Och så fick jag ju be Gud om förlåtelse för detta. Och så fick jag återigen försöka sätta min tro som något viktigt i mitt liv. Och att Jesus som är ljuset fick istället för var det som skulle lysa upp mitt liv. Så att det hänger, jag höll på att säga det, att man kan alltså ha en levande och ljus tro utan att vara farisé. Det är nästan till och med att det är liksom, det inte hänger inte ihop om man säger, utan en levande tro på Jesus får det vara. Och den är det livet, det får man just vid omvändelsen där. När man upptäcker sin egen svaghet och sina egna brister. Och upptäcker Guds stora kärlek. Och hur dant han älskar oss. Det var bara lite kort om det, men nu ska jag läsa om Nikodemus med. Och då blir det ju Johannes evangeliet kapitel 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud som du har kommit som lärare. Det ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det ske? Jesus svarade: Du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tas inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör till jorden, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör till himmelen? Ingen har stigit upp till himmelen utom han som kommer ner från himmelen, människosonen som är i himmelen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och då var det ju det här då, för det första som tycker jag det är så fint att Nikodemus han söker upp Jesus. Och det tycker jag vi ska ta fasta på lite grann faktiskt, att vi måste söka upp Jesus och komma till honom. Och Jesus, när han ska förklara det här med att födas på nytt, då tänkte jag just på det här som när Johnny och Per-Erik hade sina olika. Vi är ju alla som har omvänt sig och överlåtit sina liv till Jesus. Vi är födda på nytt. Och det kan ske så olika. Men jag var ju tvungen att googla lite på det här med förlossning och att födas. Alltså, hur det inte rätt, om det fanns någonting där att läsa. Och då såg jag då, det fanns en rubrik då. Normal förlossning stod det som rubrik. Och sen stod det, ingen är den andra lik. Det var liksom första kommentaren efter det. Och det är alltså den normala förlossningen även för oss, eller omvändelsen för oss, att ingen är den andra lik. Men det är det som håller oss samman och binder oss samman, så vi allihop har omvänt oss till Jesus. Och Jesus, han förklarar ju här för Nikodemus då, att liksom Mose upphöjdes ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så han gör ju den här bilden då, kopplingen då till när Israels folk började knota och hamnade i ofrid med Gud. Då sände Gud giftormar till dem som bet dem och de blev dåliga. Och om då så gick de till Mose och han hörde med Herren och då sa han det, gör en kopparorm och håll upp den, sätt den på en pinne. Och de som ser upp på kopparormen och fäster sin blick på den, de blev botade. Och de som inte gjorde det blev inte det då ju. Så att då tar Jesus den bilden då, att det finns en frälsning då för honom här. Och när man då läser vidare i kapitel 19 sen, så ser vi någonting som har hänt med Nikodemus. Vers 38. Där står det så här. Josef, det är alltså handlar om Jesu begravning då. Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet av rädsla för judarna, bad därför Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick därför och tog ner hans kropp. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 100 pund. Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med en välluktande salvo enligt begravningsseden bland judarna. Nu hade ju Nikodemus fått stått och se Jesus på korset. Och då hade han med sig det här samtalet innan med kopparormen. Hur man kan se upp på kopparormen och bli frälst kunde Israels folk bli. Och nu kunde han se upp på människosonen och få uppleva frälsning i den här stunden Nikodemus ju. Och det gjorde ju att hans kärlek till Jesus föddes ju på nytt kan man ju säga. Och precis som den här kvinnan som var vid Jesu fötter, så visade hon ju Jesus väldigt stor kärlek. Och nu visar ju Nikodemus Jesus väldigt stor kärlek genom att ta hand om hans kropp. Och det gör han tillsammans med en lärjunge som är det i hemlighet. Så att även den här lärjungen som var det i hemlighet kunde visa Jesus stor kärlek och känna det, att allt var förlåtet när de hade stått och sett Jesus upp på korset där. Det är ju där som Guds agape-kärlek är. Agape är ju självutgivande. Guds självutgivande kärlek till oss. Den tar sig fullständigt uttryck i korset. När Jesus dör för oss och för vår synd. Allt är där förlåtet ju. När det då gäller vår omvändelse så är det just detta att vi sätter vår förtröstan helt och hållet på Jesus Kristus som vårt försoningsoffer. Helt och hållet överlämnar oss till honom. Det är det som vi delar med varandra. Det är den tron vi delar med varandra. Den överlåtelsen där vid korset. Och precis som Nikodemus och de andra som var där fick se upp på Jesus och in i hans verklighet där, så får vi när det blir svårt i våra liv också se upp mot Jesus. Det är viktigt att vi inte tappar bort det i våra kyrkor så att det blir verksamhet och aktiviteter för mycket. Så att vi inte kommer just till Golgata kulle, till korset och får se Jesus. Det är det som gör att vi är trossyskon med varandra. Sen är det ju en kamp för oss många gånger, och där tror jag många kan känna ibland. Är jag född på nytt? Har det verkligen blivit så där som det borde ha blivit? Och kampen kan ju ibland smyga sig på då ju, när man kanske då upptäcker brister i sitt liv eller till och med synd i sitt liv. Och då kan man börja tvivla på, kan det här verkligen stämma? Jesus han säger ju till dem han befriar och så upprättar så att säger han ju då, synda inte mer kan han säga ibland. Gå i frid och synda inte mer. Och i första Johannes 5 och 18 där kan vi ju läsa, i första Johannesbrevet 5 kapitel 5 vers 18 där kan vi ju då läsa: vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Och vi vet ju att vi alla syndar. Och den som kanske har det svåraste utav det här, det kanske är den som tydligast ser sin synd ibland. Och som börjar tvivlet komma. Är jag inte född på nytt? Är jag inte frälst? Men läser man hela versen då så står det ju också: han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom. Och man skulle kunna säga så här då att Jesus bevarar honom. Så att åklagaren inte kan anklaga oss för något. Det är det som är det pånyttfödda människan. En dag ska vi bli helt och hållet iklädda hans rättfärdighet. Och en dag så ska vi också då få bli honom helt lika. Men vi kan ha en försmak av att här och nu i vår tid. Men fullkomliga förlossningen, den kommer ske sen när Jesus kommer tillbaks. Utan det är ett löfte vi har och ett hopp vi har. Så att om det är någon som kan känna att den inte duger som troende eller tvivla på sin pånyttfödelse, så är det bara att se på Jesus på korset och veta att han har gjort det för oss. Mm. Jesus säger också att frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Och när vi tänker på det här med Jesu kors och vad han har gjort för oss där och att vi är trossyskon, och att jag tänker då på de här som visade Jesu kärlek på ett väldigt starkt sätt. Så kanske vi tänker, hur kan jag visa jag Jesus kärlek? Hur är det med min kärlek till Jesus? Och då har Jesus gett oss ett bud. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och där är det just den här kärleken som Gud visa på korset, där vi får allt förlåtet. Så när vi blickar upp på korset och ser den, då får vi ta del av den kärleken. Och sen kan vi ha den kärleken mellan varandra, vi som tror då. Och så är det ju lite grann Guds faders hjärta. det som glädjer honom mest, en faders hjärta, det är när syskon visar kärlek till varandra. Men vi kan lätt att titta på sig själv och se, ja, det är brister. Sen tittar jag på er, ja, det är ju brister. Och då blir det problem, för då faller mycket av den här kärleken ju. Då faller ju detta. Men så fort jag ser på Jesus och det han gjorde på korset, och när jag ser på mig själv som rättfärdig genom det han gjorde, och på er som rättfärdiga genom det han gjorde, då får vi ta del av hans kärlek. Jag tror jag hinner läsa ett i lite stycke till precis innan vi slutar här. Och det är då ifrån första Johannesbrevet, kapitel 3, 11-24. Och när jag läser detta nu, då vill jag på något sätt att vi har med oss detta, att vi ser upp på Jesus på korset, så att vi inte börjar på att analysera oss själva eller varandra för mycket, utan att vi bara ser Jesus på korset och vad han har gjort för oss. Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi ska älska varandra. Och inte likna Kain som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda, men hans brors var rättfärdiga. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar varandra. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken, så att också vi är skyldiga att ge vårt liv för varandra. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Vi ber bara kort tillsammans. Herre, tack för att det du gjorde för oss på korset, Herre. Herre, uppenbara du för oss vad det innebär för oss. Låt oss igen få se dig på korset, Herre, så att vår kärlek till dig kan få växa till i våra liv, Herre. När vi ser våra brister, Herre. Och Herre, låt din ande hjälpa oss också, så att vi inte ser varandra på det sättet, utan att vi kan se varandra genom dig, Jesus. Få erfara din kärlek, din fullkomliga agape-kärlek in i våra liv. Och vi får dela den med varandra. Vi får dela dig med varandra, Jesus. Amen.